Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Det stämmer alldeles precis.
Och vi är inne på vårt andra avsnitt.
Mm-hmm.
Vi hade ett Pimps-avsnitt förra.
Ja, det hade vi. Det kanske vi ska erkänna om folk undrar varför vi är så röda om kinderna.
Och så glada.
Och verkar så brittiska.
Men idag så jag lovade jag att vi skulle tillbaka till Finland.
Ja!
Vet du vad det här är?
Nej, men marskensk. Marskin ryppi, masken snaps. Det är ju underbart.
Det här är
samma här, de har ju de här ryttarbrännvinet och de har maskens och alltså det är ju det är samma familj. Det är ju riktigt bra grejer.
Och det här är ju Gustav Mannerheims snaps.
Ah, ah.
Och han, Gustav Mannerheim, han är ju Finlands Churchill kan man väl säga.
Ja, det kan man säga. Men nästan mer, för han var ju, alltså Marsken var ju, han är ju en riktig folkhjälte.
Tre krig var han befälhavare över.
Och han var ju dessutom en väldigt speciell person som älskade att äta forsmack och ta sig en brännvin. Som jag har lärt mig så ska väl maskens fyllas upp ända upp faktiskt.
Helt rätt. Det ska ju vara ytspänning. Och han hade ju det här som regel att...
Det finns flera svenska adelssläkter som är släkt med honom också. De dricker också alltid snapsarna med ytspänning för att hedra honom. Inte alltid, men alltså det finns tillfällen när de dricker hans skål och då fylls den upp med ytspänning. Vet jag.
Ja, och det här, den här snapsen kom ju från krigsåren. Mm. När han tyckte att brännvinet inte var höll tillräckligt hög. Eller akvaviten höll inte tillräckligt hög klass.
Nej, nej.
Så han tog Rajamäki akvavit och så tog han 2 centiliter torr fransk vermouth och 1 centiliter gin.
Okay.
Och det här receptet skapar då en snaps som är otroligt mild. Mm. Och den är så len och härlig och fungerar alldeles utmärkt i sig.
Oh, trevligt.
Och jag tänkte nu, vi börjar ju sakta närma oss midsommar. Och den här finns bara på beställningssortimentet. Mm. Så man behöver lite framförhållning. Men jag kommer inte ihåg vem det är som har sagt så, till exempel att en jul utan marskens det är som en jul utan tomte.
Det finns även studentsammanhang i Sverige där man dricker marskens skål. Alltså han har även på den här sidan av Östersjön så hedras ju hans minne på många sätt.
Ja, nej, men Carl Gustav Emil Mannerheim, han var ju en fullständig legend. Och vi pratar om finska vinterkriget som han lyckades då besegra eller hålla stånd mot ryssen.
Otroligt. Och det finns ju någon radioupptagning när han har ett möte med Hitler, eller ljudupptagning som sänds på radio, när han är oerhört kort och nedlåtande. Det är verkligen ingenting att han eftergifter. Jag menar, finnarna var ju de enda, de slogs med båda sidor på kriget, för till slut så bröt de ju liksom med tyskarna och kastade ut dem också. Hur man kan lyckas liksom kämpa både med Sovjetunionen och Nazi-Tyskland i samma krig samtidigt.
Ja, det är så litet land. Ska vi smaka på den här?
Yep.
Och då, som sagt, som Edvard påpekade här, den här ska serveras kyld och den ska serveras med absolut utspänning.
Marsken, skål.
Skål. Och du tog hela rackan.
Ja, någon
en riktig, jag har lite mindre kroppshydda, så jag vet inte om vi kommer genomlida det här poddavsnittet med, för att det blir en påfyllning.
Ja, det förstår jag.
Det är det. Men jag måste berätta en historia där när vi kommer till, som jag alltid tänker på, Mannerheim.
Ja.
Och för många år sedan så hade jag och en partner startat kommunikationsbyrå.
Ja.
Och då så hade vi, på den tiden fick man ju mycket galnare uppdrag. Marknadscheferna vågade mer. Så vi hade lyckats sälja in att vi skulle använda företagets maskott. Som var en hare i en stor dräkt. Och kuppa olika folkhändelser, olika tävlingar. Så att vi var i Helsingfors för att kuppa Helsinki Marathon. Och då hade vi han som skulle ha den här dräkten, skulle komma före täten på rollerblades och komma med i tv i den här företagsmaskotten. Och vi då vill ju självklart bo bra, så vi har checkat in på Hotel Kemp. Men vi har ju också en tight budget, så att vi har en dubbelsäng och en extra fällsäng där inne på Hotel Kemp, som är det flottaste hotellet. Och vi möter upp kunden, den nordiska kundens lokala representant. Och allting går bra. Vi kuppar hela den här maratonloppet. Och sen går vi ut på kvällen och dricker och äter. Och det här blir väldigt sent. Och det blir väldigt blött. När vi är på väg tillbaka till hotellet, då följer kunden med. Och ingen av oss bryr sig inte riktigt. Och jag kan ju säga att den här rollerblade-åkaren var en otroligt vacker man. Clark Kent, Stålmannen, hade varit avundsjuk på hans käklinje. Otroligt vältränad. Och våran kund då, han följer glatt med oss. Och när vi kommer till Hotel Kemp och bara går runt och ska hitta vårt rum, så kan han ju varenda avdelning. Och så säger han, ja, så här ligger standardrummen. Och så öppnar vi hotellrummet med extra säng. Och då ser jag till honom så här att, men du har ju varit runt på hela Kemp. Jag har även varit i Mannerheim-sviten med en advokat. Men han fick sova mellan oss. Vi vaknade upp på morgonen och gick åt frukost.
Okej, okay, Clark Kent kom inte med i sängen.
Ja, Clark Kent och jag hade våran lokala kund mellan oss, medan min partner i byrån sov på fällsängen.
Ja, Clark Kent var också med.
Ja. Vi skulle ju snåla, så vi delade ju hotellrum.
Men det uppstod ingen kärlek i alla fall.
Ingen kärlek uppstod.
Det var min farmors kommentar en gång när hon hörde att jag skulle dela hotellrum med en kvinnlig släkting, att hon sa, ja, men då kan det ju råka uppstå kärlek. Det är väldigt vackert beskrivet.
Men inte det härligt?
Kanske inte i det sammanhanget.
Men... Jo, berätta här. Jag glömde fråga dig i förra podden.
Ja.
Den här älginspelningen. Den här älgvandringen har ju varit otroligt populär.
Ja, det blev verkligen.
Vad var det som hände där uppe i Norge i år?
Ja, jag var ju med i den här SVT-inspelningen då. Och dels hade de ju riktiga program. Typ men, traditionella program.
Men, sen den älgvandringen.
Ja, och grejen är att ända sen, alltså stenåldern, så har älgarna på den delen av Sverige gått upp på sommaren för att beta på fjällen och gått ner på vintern för att skydda sig i skogen. Och eftersom det är en stor bred flod, älv heter det på svenska, så har de bara kunnat, och älgar simmar bra, men de vill naturligtvis ha den kortaste sträckan för att inte riskera att stryka med, så har det varit egentligen ett eller två ställen där nästan alla går över. Och redan då i förhistorisk tid så grävde man då gropar just där med olika typer av fångsmekanismer så att man kunde leva på älg. Man fick otroliga mängder älg och man åt den, man sålde kött till andra, framförallt så använde man sig av ben och av
hudarna,
av huden, och hudarna kunde man byta mot annat resten av året. Så det var en stor ekonomi kring den här enorma rikedomen på älg i många, jag vet inte om det var årtusenden tror jag nästan, men man kan säga. Det finns arkeologer som har bättre koll på det här än jag. Men alltså, och än idag så simmar de ju över på samma ställe och det gjorde att de satte upp då byggde en liten studio utomhus där man ser det här stället där älgarna simmar över. Och hade då älgtema i 3 eller 4 program, bästa sändningstid. Och det var Umeås lokalredaktion då. Det är ju de som gör kvällsöppet. Det är ju en helt annat tempo, det är liksom lugnare.
Men det kallades ju för slow TV. Trevligare. För att man kunde se det här dygnet runt.
Ja, den här och det var det riktigt speciella. Att de satte upp massa såna här då kameror som gick ut över SVT Play då på nätet hela tiden i realtid. Så det var inte bara de här programmen som jag var med i ett av och talade om hur man ätit älgen genom tiderna. Utan också då den här, att man kunde då sitta i timmar och ha den på i bakgrunden. Oj jäklar, där är den! Där kommer de ju några stycken! Och för då kom ju älgarna förbi.
Ja, inte kom i kalv.
Och det har ju blivit omskrivet som liksom någonting lite nytt det här. Man har haft lite den tendensen i Norge redan med någon sån här slow-tv-projekt men att, av helt annan inriktning då, men att slow-tvn är det nya. Ja. MTV-generationen har vuxit upp och tröttnat på de snabba klippen och nu är det slow-tv som gäller. Ja. Så det var lite roligt att få vara med.
Och då skickar man upp dig där som älgkötts eller älgätande expert.
Ja, det kan man säga. Jag håller ju på med mathistoria mycket, så jag berättade ju då hur lite älg egentligen funnits i södra Sverige men under de senaste 700-800 åren. Uh-huh. Men att det hade betydelse för i östra rikshalvan, alltså dagens Finland och uppe i Norrland också, även vår västra rikshalvans norra sida, kunde ha stor betydelse. Och hur man äter det, hur man lagat det. Och sen samarbetade jag med då, det var en oerhört skicklig Umeå-kock som lagade upp rätterna enligt de recept som vi tagit fram tillsammans då, redaktionen.
Blev det gott?
Det blev otroligt gott. Det var så gott. Det var riktigt, riktigt, riktigt bra. Han har några ställen. Harlequin heter det andra, men vad heter det andra som är hans huvudrestaurang? Där de har menyer. Jag ska åka upp dit och äta någon gång, för han är väldigt duktig.
Vi kanske kan ta ett poddavsnitt där också.
Det skulle vi kunna göra.
Vi har inte så många avsnitt
kvar. Vi kanske själv skulle börja göra slow TV. Vi tar en sån här 8-rättersmiddag någonstans.
Vi börjar med en lunch utan slut som övergår i middag.
Ja, och vickning. Och de där 24 timmarna när vi äter och dricker, då låter vi en sån här kamera vara på. Så lägger vi ut det i direktsändning hela tiden som slow TV.
Det här är en genial idé. Vi börjar på förmiddagen i Hagaparken och riggar upp lite kameror. Och sen så får maten komma in. Mm. Och så har vi lite silverbestick och rejäla tallrikar och börja med lite skaldjur och humrar.
Det är väldigt trevligt. Vi kan finansiera det genom att folk får skicka in olika små läckerheter över posten.
Men på riktigt, skulle vi inte kunna göra en crowdfunding det här?
Det var jättetrevligt.
Och så man komma med tips. Det blir en silllunch med skaldjur som övergår i någon grillning där på kvällen. Och Henrik som vår ljudproducent är ju svensk.
Alla som väljer platerna evenemanget får komma med och äta med oss.
Ja, det är genialiskt.
Det är en väldigt trevlig tanke.
Jag tänkte bara
ZTV hade ju sådana där, att de bara hade kamera dygnet runt på några killar. Men det var ju så långtråkigt. Nu talar vi 89 eller något sånt. 1990 tror jag. Då var det så långtråkigt. Det var en vanlig stackars singelkille som inte gjorde någonting roligt. Så de filmade så här 5 dygn i sträck när han gick omkring och hade tråkigt i lägenheten. Vi skulle ju vara mycket roligare i slow-tv.
Jag tror att det skulle vara...
Jag tror nästan vi skulle vara roligare än älgarna till och med. Skål.
Ja, är man roligare än älg, då har man kommit långt. Ja. Skål.
Oj, nu måste vi gå vidare.
Ja, vi har en liten fråga som jag glömde i förra podden. Och lyssnade precis på det senaste avsnittet av podden och blir det senaste. Mm-hmm. Jag tyckte mycket om det och det är roligt när Gunilla är med. Jag blev desillusionerad av att pastissens popularitet är så relativt ny. Har ofta druckit den när familjen semestrat i Marseille och köpt den romantiska bilden av att det är en traditionell dryck med gamla anor. Den är dock fortfarande en favorit, med vänlig hälsning Andreas.
Det beror på vad man menar med pastis. För menar man med pastis just den anisett som heter pastis, så blev ju det ett varumärke 1932 med exakt det receptet.
Och det här har ju att göra med att man förbjöd malörten spriten 1915.
Från början var det ju så att Pernods söner gjorde ju absint, och när den förbjöds 1915 då fick de ta bort absinten ur den blandning som bestod av stjärnanis, malört och flera, alltså nedkokt malört som mycket tyon i, alltså det här gröna nervgiftet som är så roligt, och lite andra kryddor. Och då fick man liksom ta bort tyonet, göra om den lite 1915 och få då istället en anisett utan malört och tyon. Och 1932 kom ju det här varumärket pastis. Men pastis är ju också har blivit, det har ju blivit ett degenererat varumärke, eller vad kallar man det, du som är expert på sånt?
Degenererat, ja.
Det är inte degenererat, ett, vad heter det när man kallar typ termos och...
Nu är jag inte helt med om jag ska vara...
När ett varumärke blir begrepp för hela...
Ja, det tänker som Vespa, som Jeep och...
Ja, Vespa, Jeep, termos, det finns några till.
Visst, när det är ett varumärke som får kategorisera hela kategorin.
Kallas det bleknat eller degenererat, eller vad kallar man det? Rent juridiskt blir det då plötsligt att alla får använda varumärket, för att när domstolen fastställer att det inte längre är... Att det används som allmänt ord.
Just det.
Tetrapack hatar ju därför att Svenska Akademiens ordlista har med tetrapack som benämning, som en beskrivning, som ett substantiv som beskriver en pappkartong med mjölk.
Ja. För att och Jeepen beskriver ett terrängfordon, Vespan, en skoter.
Och det hatar ju då bara de som äger varumärket, för att deras varumärke blir ju värdelöst. Men jag glömde bort, jag vet inte, det kanske inte är degenererat.
Ja, det finns ett ord för det.
Det finns ett ord för det. Du jobbar ju med sånt här, det borde du veta.
Skäms.
Ja, i alla fall, var var vi? Ja, anisetter. Pastis blir ju då en allmän benämning, som många talar ju i Frankrike om pastis och menar en anisett av alla möjliga märken. Och det står pastis på många olika sorters anisetter också. Men anisett är ju egentligen, alltså det är ju framförallt ett sprit som alltså bygger på att det är anis och stjärnanis som är grundkryddorna, men det är många andra kryddor också, och som man dricker blandat med vatten och då opaliserar.
Och man har ju druckit, som jag och Gunilla pratade om sist här, att alla medelhavsländer har ju sin form. Verkligen. Med Grekland har sin ouzo, och Turkiet sin raki. Och det här är
på ju... Kreta kallar de det också raki.
Ja, raki på Kreta är en grappa liknande produkt.
Men med stjärnanis. Alltså de gör, och det är samma med ryska, med turkiska raket menar jag. Man gör den inte på vodka, man gör den på vindestillat, men man tillsätter stjärnanis.
För att jag har ju druckit det de kallar för raki på södra Kreta. Det finns fantastiska ställen där.
Och alla är inte stjärnanis?
Nej, utan där när man har efter maten som har fått en raki. Och jag har varit där nere med... Johan Jureskog som jag nämnde tidigare på den här, och vi hamnar på ett ställe hos två bröder, och det blir en lång natt, och efter man betalat så kommer rakin.
Just.
Och vi sitter kvar i timmar och dricker raki och vill lösa ut oss såklart för rakin, så när man bjudit på eftermiddagen är slut och vi betalt notan, och ägaren kommer fram, han är helt bekymrad: "For raki you never pay."
Jo, men det är sånt man kan ha med sig i flaskdunkar, fast det är helt fantastiskt.
Det är alltid,
de skulle
det är alltid
kunna sälja det på små glasflaskor i fina butiker och tjäna massa pengar på det.
Men det är alltid morbror som har gjort det här. Mm. Det kan komma i en 7-Up-flaska.
Det är så fint.
Jo,
det betyder ju det, måste jag säga också. Vad kommer rak av? Jo, eller det är samma ord som arrak. Som ju Batavia-arrak är ju den som är smakande punch, fast en helt annan dryck. Och artikeln rak betyder bara saft. Saften, och är alltså den arabiska benämningen på alkohol.
Okej.
Vilket också är egentligen alkohol. Det är också en artikel och
just sånt. Det, intressant. Vi har en helt annan
Spraket.
Fråga här. Vilket vin drack Jesus och kompani under sin sista måltid? Och hej Edvard och Mats, under skärstorsdagen började jag fundera över historien. Vad var det för typ av vin som Jesus och lärjungarna drack den där kvällen för 2000 år sedan? Tack för en trevlig podd. Med vänlig hälsning, Mattias Jönsson. Och det här är ju otroligt svårt att veta.
Ja, jag antar att om jag skrev till Vatikanen så finns det en officiell dogm om vilket vin det var. Men det vågar jag inte svära. Nej, det brukar alltid finnas det. Någon gång under 1000-talet ville man gärna bestämma allting precis hur det var. Jag skulle säga att det absolut troligaste är att det var ett rödvin.
Ja, för man blandade ju, man separerade ju inte vitt och rött. Utan det man kan se ju från Pompeji, det var väl 79 efter Kristus, romarriket. Och där har man fått lite information kring hur man drack. Och då tog man ju odlade vin, och sen var det bara vindruvor som man blandade.
Men självklart.
Så att det blev ju ett rött
vin. Och man behöll ju skalen. Så att det var rött vin som var det normala. Och sen kunde det ha olika ljusgrad. Det var ju också så i hela, om du läser det, Odysséen och Iliaden och all den antika, så blandar de ju vinet med vatten.
Man blandar det till och med havsvatten ibland.
Okej. Okay. Ja.
Och det här var ju ett ganska vidrigt vin. Så att man drack ju det mer för att få i sig vätskan och desinficera än att man tyckte att det var ett fantastiskt vin. Och till och med slavarna fick ju vin varje dag.
Det fanns ju, det är ju det Kristus får på korset, då får han ju det här sura vinet på en svamp. Och det är väl det slavarna fick dricka.
Sen pratar man även om gott vin.
På bröllopet fick han absolut gott vin, för det talas ju mycket om läckra viner. Hur Gud skänker oss vin i överflöd och som gläder människans hjärta. Och alltså, vin är ju en väldigt viktig symbol i hela Bibeln. På
det är ju den plantan som närms flest gånger i hela Bibeln. Det är ju vinrankan.
Ja, absolut. Absolut. Ja. Oliver skulle jag gissa kommer på tvåa. För okay. Det är också en väldigt viktig växt.
Ja, inte piment och stepadron.
Nej, sen har du ju senapsfrön och du har isop. Och jag håller ju föredrag om biblisk mat och det finns ju jättemycket om mat och dryck i Bibeln. Men de dricker ju mycket vin och vinet är viktigt. Jag menar, Jesus första offentliga framträdande är ju på bröllopet i Kanan när vinet tar slut och han förvandlar vatten till vin. Och bröllopsvärdarna tycker det är så konstigt att de tar fram, för att då inte världen ska bli generad att vinet tar slut, för det är den största sociala katastrof som kunde hända på den här tiden, att man har ett bröllop som håller på i 4 dagar och tar vinet slut efter 2 dagar.
Det är ungefär som att Spotify ligger nere idag.
Ja, men då blir det ju naturligtvis, när Jesus förvandlar vatten till vin, blir det ju naturligtvis det bästa vin man kan tänka sig.
Det är klart.
Och då säger ju bröllopsvärdarna, och tycker det är så bisarrt, för alla andra tar ju fram det bästa vinet först när folk är nyktra och kan känna smaken. Men du har så här ödmjukt väntat med att ta fram det bästa vinet till slutet. Och det, vilket visar just att det fanns bra och dåliga viner och olika kvaliteter. Och
sen ofta då så tog man ju och trampar de här direkt efter skörd. Idag så låter man ju vin ligga med skalkontakt i 2-3 veckor ibland. Och sen så tar man och separerar.
Så du menar att det var snarare nästan ett rosé?
Ja.
För att man inte höll skalen i så länge. Jag trodde man, för att skalen ger ju, konserverar ju, så det är konstigt att de inte lät dem ligga kvar längre.
Och det ger tanniner.
Ja, precis. Vilket ökar.
Och sen också så hade man ju enorma terrakottakärl som kunde vara en manshöjd. Precis. Som man grävde ner för att det skulle bli svalare under jäsningen. Och sen fermenterades de här med öppna lock. Och oftast var de inklädda med bivax också.
Man får lite naturvinsmak på det hela.
Otroligt mycket naturvin.
Och det är ju fortfarande den metod man har i Georgien. Alltså som har ju fantastiska viner. Det brukar kallas världens äldsta vinland ibland. Det är det ju inte, för att det är naturligtvis så var det nere i Rom och Grekland och Israel. Och där man, men de har ju en enorm gammal vinproduktion. Man kan säga, för att när vi är uppe i norra Europa så är ju Georgien antagligen det äldsta. Och de har ju fantastiska viner. Och de har ju fortfarande det här med nedgrävda lerkärl. Som fortfarande. Och grekerna har en del. Alltså det finns en del viner som fortfarande görs på gammal metod med amforer. Precis.
Nej, men som sagt, och det här vinet det var ju inte så fantastiskt gott. Och det sötades väldigt ofta också. Och gärna med honung.
Det fanns bara honung att söta med. Vi hade ingen socker för den tiden. Men honung var jättedyrt, så då talar vi nog snarare
det är inte slavarna som får
bemedlade till och det var nog festvin när man sötade det. Till vardags var det nog ändå ett utjästvin, för det håller bättre, och det är svårt att stoppa ett vin. Om det inte stoppas av misstag så fortsätter du jäsa tills det är utjäst.
Och sen var det lite lägre alkohol också på de här vinerna.
Det kan jag tänka mig, för att man lyckades inte få. Visserligen i Israel väldigt alltså mycket sol som höjer
sockerhalten,
men vi hade ju inte de moderna druvorna, vi hade inte den moderna tekniken. Så det var nog lite lägre alkohol och Men det var nog ändå den godaste dryck man hade.
Det var tråkigt att höra efter den här beskrivningen.
Nej, men jag tror du håller lite. Alltså jag har läst lite annat också. Och jag tror inte det var. Jag tror inte du ska jämföra det med ett lyxvin för 250 eller 500 kronor. Men jag tror nog. Om du kommer till en solig italiensk bakgård där de serverar, eller som sagt du är nere på Kreta, eller du är någonstans där man odlar vinen, ett enkelt, ganska ungt lantvin i en underbar miljö med ganska trevlig mat till goda vännerslag är ju fantastiskt. Så jag tror ändå de kände en otrolig glädje. Läs i Bibeln alltså de uttrycker glädjen och lyckan över de goda vinerna är ändå någonting som går igenom hela tiden. Så det var verkligen inte någonting de pinade i sig. Nej. Utan det här var ändå guldkanten av kanske en ganska tuff vardag mycket.
Att de det var ju säkert den där stora skillnaden mellan vad slavarna serverades och vad den totala aristokratin drack.
Israel, alltså judarna hade ju inga slavar. Mm. Man hade ju inte slavar, medan däremot romare och greker och sådana som sen ockuperade området, de hade naturligtvis slavar.
Ja. Om vi ska beskriva smaken här på marskens. Den är otroligt klar i färgen.
Den är ganska, alltså den här domineras ju vodka. Det finns ju som sagt andra härliga finska brännviner i samma familj som ryttarbrännvinet. Vet du det tredje? Det är Rittari, det är marskens och det är en tredje som jag har glömt just nu. Det här är ju dominerande. Det här smakar nästan som en okryddad. Mm. Nästan som en klar vodka. Men den är mildare och snällare. Har ändå lite gin-karaktär. Alltså lite enbär i det.
Och man känner lite grann den här värmutten också. Som,
ja,
som skapar den här rundigheten till Jag tycker att marsken ser otroligt god.
Jag dricker ju bara kryddat bränd. Men helt okryddat tycker jag är intressant. Men liksom, det här tycker jag... Det är det närmsta renat jag dricker, liksom, okryddat. För det här är lite kryddning och det är jättebra. Men går man inte helt okryddat tycker jag att det blir ointressant. Ja. Även om det är fantastiskt bra renat och jätte... Alltså som vissa av de här ryska som är helt otroligt duktigt gjorda. Men jag tycker det... Kan man krydda så varför kryddar man inte, kan jag tycka.
Nej, men till midsommarsillen så... Vi kommer ju ha, om vi hinner med här innan midsommar, vi har två avsnitt till.
Just det.
Vi har pratat om att ha en snapsprovning.
Ja, Gunilla planerade det.
Ja, jag vet inte om du vet om det. men ha riktigt kryddade snapsar. Mm. Och därför vill jag gärna få med marskens innan.
För att,
om jag själv ska sätta ihop tre snapsar till ett midsommarbord så blir det OP på gamla meriter och... Allborgs taffel och sen så blir det marskens, de här tre.
Jag har alltid bäska droppar eller en eget gjort malörtsbrännvin. De flesta gör egen malört för att få en mindre bäsk än en bäska droppar. Jag gör det för att få en bäskare än bäska droppar. Och sen har jag gärna Rittari då, som också är den finns brännvin då i samma tradition. Och sen har jag gärna Allborgs porse. Som jag tycker är fantastiskt. Och sen norska linjerullat, linjeakvaviten.
Och sjöfat över akvarton.
Men det talar jag köper brännvin. Oftast gör jag ju 5-6 egna brännviner i. Så jag kryddar.
Vi ska se om vi får med lite. Och då tycker jag att vi ska prova dem blint också. För att
det
vi
inte roligt,
våra fördomar och preferenser. Utan Henrik kommer få servera dem.
Men det är jätteroligt.
Så får vi sätta betyg.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jo, vi har en fråga här som är enorm. Är du redo?
Ja.
Hej Gunilla, många av oss, om inte alla, har starka minnen kopplade till mat och dryck. Det man åt hos farföräldrarna, måltiden när man gifte sig och liknande betydelsefulla händelser som inbegripit viss mat och dryck. Det skulle vara så intressant att få höra om några Mats och Edvards mest minnesvärda måltider. Mm. Var det tillfället som gjorde måltidens minnevärd och eller vice versa? Mm. Varför är just dessa måltider så väl ihågkomna och minnesvärda? Mm. Väntar med spänning på när ni tar upp ämnet i podden. Icke att förglömma, tack för en podd i världsklass. Tack.
Oh, tack. Och det här är ju ett jättestort ämne. Jag skulle säga redan nu, för jag tror snart vår producent Henrik kommer komma och avbryta oss och säga att det är klart att det här kunde få spela över. Det kanske vi kan få ta upp fler poddavsnitt.
Ja, men det här är ju intressant för att det här är ju en form av njutningspodd. Och vi har ju sån otrolig glädje av våra måltider.
Ja,
så att det här skulle vi kunna prata om i ett helt år.
Ja, men verkligen som ett tema. Och det finns ju både... jag har inte hört brevet, däremot så fick jag ett mejl i morse lite grann där det sammanfattades. Så jag gjorde några anteckningar, men då hade jag inte riktigt förstått innehållet att det handlade om måltiden mer än bara matupplevelsen. Så jag skulle säga att nu får jag tänka om lite i huvudet, för det är ju en väldig skillnad på när du tar in en måltidsupplevelse i helhet.
Och inte bara det gastronomiska
ja,
på
tallriken. Ja, det finns tillfällen där åt jag anka för första gången. Ja. Till exempel, jag åt anka för första gången. Det var på en Englandsfärja när jag var 16. Tour Line. Och det var en sunkig brickbar med någon kinesisk gästspel. Och den måltiden var inte särskilt viktig i sig. Men däremot var det att jag fick smaka ankbröst stekt första gången. Det var fantastiskt.
Och det här är, jag har försökt bena ut lite grann vilka komponenter det är som just kan göra att man minns det. Och en sak är ju när man får upptäcka något helt nytt. Man får en ny smak första gången.
Det är smakmässigt. Och där var ju, det här var ju en sån. Det var att det var någonting jag aldrig hade ätit. Jag hade ätit kyckling tidigare som var jättegott. Men det var inte alls ankan. Det var något helt annat. Med sin feta massmak som bara fyller upp munnen. Och det var så oväntat. Och så det var liksom en smakchock som kom helt. Men sen finns det ju andra måltider. Men jag minns till exempel när mormors alla måltider. Mormor... hade ju, hon lagade ju typ bara 7-8 rätter, men de lagade hon till perfektion.
Och då gick på repeat. Det var svensk. Som
ja, hon hade gått någon
det var som ett best of blandband.
Mödra kurs några månader innan hon gifte sig och hon hade lite grann ett par tre kokböcker. Hon hade lärt sig de här klassiska väldigt och det var ju alltid fantastiskt. Det låg alltid när vi var barn, då låg det alltid tre små såna här trekantsmörgåsar som förrätt. Ja. Och jag och Anna gick alltid då skinkan och osten. Då kunde man ju ta brödet underifrån i förväg. För man var ju så hungrig när man väntade på att såsen skulle bli klar och vuxna skulle sätta sig. Så då åt vi alltid upp halva smörgåsen. Men pålägget och kanterna täckte så hade vi redan norpat i större delen av mackan innan. Sen växte de här med tiden ut till att bli regelrätta smörrebröd. Ja. Så från att vara tre små sandvikare så blev det mot slutet av mormors liv att man fick en hel bricka med så här... enorma högar av fantastiska laxsmörgåsar och räksmörgåsar med majonnäs.
Där finns ju den här nostalginfaktor. Så att någonstans när upptäcka prova något helt nytt och så finns det farmor, mormor, mammas matlagning. Det här trygga,
verkligen.
Den här fasta punkten.
Mormors kroppkakor, hennes persiljärpa liksom, det var... alltså det där, hennes brunsås, det kommer man ju aldrig glömma. Och efteråt var alla så mätta, hon trugade och trugade i oss. Så det var alltid så att alla gick och la sig, det fanns massa sängar och soffor och sånt. Så efter en lunch hos mormor, då bara däckade hela familjen. Vi var oftast liksom, hela familjen fyra stycken och oftast ett par gäster också, vänner till familjen och så som var med. Så alla hamnade på olika sängar och sov eller småvilade någon timme efter, vi var så fruktansvärt mätta. Och det är ju de måltiderna minns jag ju väldigt starkt.
Sen finns det en annan aspekt här och det är när man har plockat någonting själv eller fiskat själv eller skjutit själv. Svamp som man plockar själv i skogen smakar ju 10 gånger bättre än om man köper den.
Det är väldigt
oavsett
sant.
Vem man köper. Blåbär är ju ointressanta från Ica. Medans när man har plockat dem själv, även om de är små och inte perfekt storlek.
Det är fantastiskt. Jag äter mycket djupfrysta blåbär i sig, ska jag säga. Men inte de amerikanska, för de smakar... De amerikanska är dyrare, fast de inte smakar någonting. Jag förstår inte hur det kan gå till i butik. Men vi har mycket blåbär och lingon i matlagningen. Men jag håller med, färska blåbär som är nyplockade. Man sitter i fäbodstugan, petar
blåa
bort några
fingrar
gröna,
blåa fingrar, och blåa tänder och läppar och...
bladen och det är så härligt med min gräddig mjölk man har fått från en kobonde i närheten.
Sen finns ju en annan aspekt också här, och det är ju hungern.
Ja, jo, det är klart.
Jag vet, jag gjorde mina 15 månader uppe i Kiruna och ovanför polcirkeln, och vi hade en extrem överlevnadsövning i 5 dygn där vi levde på mossa och bark och vi fick en hög med reninälver och sådär. Mm. Och då fick vi en Coca-Cola och en sån här fruktansvärd plastinbakad polarklämma. Och det är bland det godaste jag ätit efter 5 dygn.
Ja, men gode vän Martin var 90, så åkte vi ner till Estland. För då var ju fortfarande en del av Sovjetunionen, men de hade gjort uppror och tagit makten själva. Men de var rädda för att ryska tank skulle komma in, så det var ju barrikader runt parlamentsbyggnaderna och sånt. Och de uppmanade ju då folk att komma dit och stödja dem, turister att komma dit, för att ju fler västerlänningar som var där, desto mindre risk att det skulle bli blodbad. Så jag och Martin åkte dit, det var påsken 90. Det hade lugnat sig lite, men det var fortfarande spänt läge, vi åkte dit. Och så slog vi ihop det med att vi sen tog tåget till Leningrad. Sista året efter fortfarande Leningrad. Ja. Fruktansvärt, sen blev det ju Petersburg igen. I Petersburg var det var livsmedelsbrist. Och vi höll principen att vi aldrig skulle betala. Vi skulle inte gå till de här valutabutikerna. Just man betalar med västvaluta och stödja det. Och ibland hittar man någon restaurang någonstans där man kunde få mat. Och det som svartväxlar av kypan. Och ibland var det helt slut. Och på hotellet fanns det 5-6 olika så här gigantiskt jättehotell. Det var sådana så här metropolishotell verkligen. Och ibland kunde man då hitta något, det fanns 7-8 kafeterior liksom, och det var långt mellan dem, för det här var liksom ett helt jättekvarter. Och ibland fanns det då sillsmörgåsar som smakade för jäkligt på någon av de här, så man fick stor del av dagen fick man bara gå runt i hotellet och leta om det fanns mat någonstans. Och vi var så jäkla hungriga, och sen när vi kom därifrån en härlig vecka, men väldigt hungriga. Sprit fanns i alla fall hela tiden. Vi träffade några finnar som gjorde svarta börsaffärer och hade med sig några, köpte bordsilvret från som några av städerskorna snodde till dem. Och så. De hade massa mat, för de fick ju hela tiden. Så där fick vi äta oss mätta en kväll. Och, väldigt märkligt. Men sen åkte vi hem och vid gränsen så konfiskerades alla våra pengar. Utan att vi riktigt förstod varför. Martin hade tappat bort sitt blankett, men varför de även tog mina pengar, det var liksom bara...
By association.
Ja, det var att välja, antingen går ni av och blir förhörda 2 dygn i den här stugan, eller också får vi ta alla era pengar. It's confiscated, tack, sa de på svenska sen. Men då kommer vi till Helsingfors, och vi har inte ätit på 3 dagar i princip. Och vi har inga pengar, men vi har våra kreditkort kvar, de har i alla fall inte tagit... Och det är söndag, och på den tiden Helsingfors är söndag. Fortfarande är Helsingfors lite jobbigt på söndag, att många av de bästa ställena är stängda. Men då var det jättesvårt att hitta något. Och vi först var ju tvungna att försöka åka och få någon vandrar hem. Och vi blev bara hungrigare. Och vi letade. Till slut hittade vi en fransk restaurang som har liksom klassisk fransk mat. Och de spelar Edith Piaf i högtalarna. Och de tar Visa och Mastercard. Och vi går in... Och vi beställer, jag tror jag beställer en tornado, Martin entrecote eller något med sån här gräddig, med gräddiga stuvade grönsaker och smör entrecote, alltså bönor och såser, och vi är ju helt och vin. Och vi är ju helt förgrämda. Vi har ju bråkat och skrikit. Eller Martin har varit helt tyst och jag har skrikit hela tiden. För våra olika två sätt att reagera på liksom total stress och hunger. Ja. Och vi äter hela den här första rätten på kanske 20 minuter utan att säga ett ord, och dricker i den första flaskan vin. Och sen kommer då servitrisen och frågar, är allting bra? Vill ni ha något mer? Och då beställer jag den rätt Martin har beställt, och han beställer den rätt jag har beställt, och 2 flaskor till vin. Och sen börjar vi prata, och sen blir vi glada och skrattar. Och det här, liksom, den friheten,
förvandlingen
från diktaturen till friheten, och från då ingen mat alls, eller någon liten sillsmörgås och någon så här konstig aprikosjuice i bästa fall. Och så äntligen kommer livsstandarden tillbaka efter flera dygn utan mat, och det är det Piaf spelar och vinet och maten, och vi fyller våra magar, och den glädjen, alltså det var en bra fransk restaurang vi råkat hamna på, och den var öppen, men det höjde naturligtvis allting så otroligt.
Och det är också en aspekt i det här, det är någonstans det oväntade. Om man inte förväntar sig att få den här, man kommer till någon liten håla någonstans, ingenstans, sätter sig ner och tror att här kommer det vara någon taskig stadshotellsmat i bästa fall. Och så får man en måltid utan dess like.
Det är fantastiskt.
Och det är också en sån här aspekt i det. Sen finns
har du
ju
några exempel?
Nej, jag har mängder. Var i Mexiko och vandrade söder om Tulum, som har blivit helt exploaterat nu. Men det är innan alla svenskar började åka till Mexiko. Så det är som Thailand på början 80-talet. Och så är det bara en skylt där. The world's best fajitas. Och går upp och hittar en liten bunker. Som är verkligen, ser ut som en liten militärbunker. Mm-mm. Där det är the world's best fajitas.
Och det är ingen marknadsföring. Det är verkligen bara de bästa.
Och det kanske 10 pers som hittar dit per dag. Och det är den här lilla skylten. Och då blir man ju överlycklig.
Jag och Gunilla åkte runt, åkte genom Alabama och var jättehungriga. Och det var ju så här hemska, bara så här, först var det urban sprawl, vi hade åkt igenom någon dag liksom i massa timmar, sen kom vi ut på landet och då var det istället helt öde, fanns det, först var det bara så här, alltså snabbmatsrestauranger hela tiden och sen fanns det ingenting istället och så hittade vi en skylt och åker ganska långt och så doftar så här lite rök, så här, kommer vi in och det är en by är för mycket att säga. Jag vet inte, vad ska man säga när det bara är 3 hus men ändå har en gatuskylt? Platsen har i alla fall ett namn.
By är väl nästan lite överkant här.
Och den heter Smoky Hollow. Och det är det officiella namnet, liksom rökiga hålan. Och vi går in där och restaurangen serverar inte ens alkohol. Jag vet inte om de var frireligiösa eller om de inte fått tillstånd. Men jag tror de var frireligiösa för de hade någon sån här foldrar om lite så här. Någon. Och vi går in dit och jag äter alltså några av de bästa biffar jag ätit i hela mitt liv. Ah. Alltså det slog Peter Luger där som jag tycker är fantastiskt.
I Brooklyn,
där vi ätit veckan innan. Det var liksom på AG och Peter Brooklyn-nivå men kostade naturligtvis en bråkdel. Och man kunde inte få vin till men vi åt, det var jättebiffar och de var fantastiskt marmorerade. Det var så otroligt bra kött och så perfekt tillagade och helt okej tillbehör också. Och det såg ut som en diner i inredningen och det låg liksom in the middle of totalt nu här, verkligen.
För det är också en ytterligare aspekt för att skapa den här alltså minnesvärda måltider. Det är ju att man inte behöver sitta med en ekonomisk stress. Nej, för att det tar ju bort all matlöst.
Det är väldigt sant.
Så när man sätter sig ner och jag älskar ju som sagt små hålor i Grekland. Man fyller bord efter bord med rätter och det går inte att komma över 1000 kronor även om man är 4 personer.
Det är så otroligt fantastiskt. Det där hade vi ju i DDR. Jag tillbringade ett par veckor med en katolsk ungdomsgrupp i Östtyskland när jag var, kan ha varit 15 eller något sånt. 14 kanske till och med. Nej, 15 kanske. Det var en fantastisk resa. Det var ju väldigt hemskt på många sätt. Ja. För det var en diktatur och de katolska ungdomarna vi träffade, de hade ju tagit valet att stanna i kyrkan, inte gå in med jugendvaj utan konfirmera sig. Och då fick man absolut inte gå på universitetet. Man kunde aldrig få statstjänst. Man hade verkligen valt bort.
Så man blev en andra klassens
all
medborgare.
All framgång. Andra klassens medborgare resten av livet. Nu lyckligtvis 89 följer muren. Ja. Men det hade de ju ingen aning om 5 år tidigare liksom, att det skulle göra det. Eller 4 år tidigare. Det var. Utan de trodde ju deras liv egentligen var bortkastat. För att de hade stått för att liksom
men de hade ändå stått upp för
sin tro. Ja, de hade valt det ändå. Ja. Men, så det här var ju en väldigt speciell tid. Sen fanns ju allt det här vackra, att det var liksom fortfarande 20-tal, allting, 30-tal, allting.
Det var en luftficka, det var inte tidskapseln.
Ja, det var inte det kommunismens avsikt. De hade ju jättegärna varit moderna, men de hade ju inga pengar. Och därför var de vackra husen kvar, till skillnad från i Västberlin. Och det var,
den stora rivningsvågen kom.
Ja,
inte på det
och det var
sättet,
inte massa reklam och neonskyltar och butiker, utan allting var, det doftade kol och os, allting var som att gå in i historien. Och det var ju fascinerande. Men märkligt nog, för det var ju väldigt dålig mat i Östtyskland naturligtvis, även om det var bättre än de flesta andra östländerna, så fick vi så här, även några fantastiska matupplevelser. Och det var för att vi hade, henne vi besökte då, som kände den här katolska ungdomsgruppen, hon hade tidigare varit i vår ungdomsgrupp, det som samma klass som min syster, en av min systers bästa vänner. Och hennes föräldrar, hennes far, hennes mor var svenska, hennes far, eller är svenska, hennes far är amerikan och diplomat. Och det gjorde att han var på amerikanska ambassaden i DDR. Mm. Och jag var så ung så jag behövde överhuvudtaget inte straffväxla någonting som de andra behövde. Var man under en viss ålder, 15 eller något, så hade man ingen straffväxling. Och sen, för då var det alltid 1-1 mellan D-mark och ostmark. Men då fick jag växla på ambassaden. Då var det ännu bättre än gatukursen. Då fick man så här 20 ostmark för en västmark. Det var ingenting. Så allting blev fruktansvärt billigt. Och då, vid ett tillfälle så begav oss till Potsdam för att se de vackra slotten och det. Och det var en kort period. Glinikerbrücke användes som gräns ut gränsövergångar, sen de här broarna mellan väst och öst över flodens bred. Hela egentligen från Berlinmuren och framåt, den bara hade de som spionutväxling.
Jaha, så det var enda stället. Så det är sådana bron man har, kommer med portföljer och spioner och bilar som lyser med helljus.
Du har sett
dig
i massa så här tredje mannen och alla de här liksom spion trillerna. Ja,
och jag läste hela serien Leigh Dentons Line, Hook, Sinker, fantastisk spion.
Glinicke brukade användas bara till det, men under ett halvår så öppnade man upp det för diplomatfordon också. Och vi satt då i ett amerikanska ambassadens diplomatfordon, för vi hade fått låna en Mercedes-buss och en chaufför. Så jag är en av de få personer som har ett pass, kanske en enda med ett svenskt pass som i alla fall inte som har Glinicke-brycke i text på stämpeln mellan DDR och Västtyskland. Men då åkte vi ut och så såg vi hela det här fantastiska. Och sen gick vi då på den bästa restaurangen i DDR, som var en av de ryska restaurangerna i Potsdam, finns det ju många, men det var den som ansågs som den bästa restaurangen då, den här tiden då, i mitten av 80-talet. Och det var ju inte jättebra, jag menar familjen Youth då, som vi vistade, de var ju ofta där då som amerikanska diplomater, och det var alltid så här att man fick en jättelång meny. Och så sa man, ja men det där. Och då sa de alltid, vi rekommenderar mixed grill ikväll, sa de alltid. Eller vad de nu sa, de rekommenderar. Och då sa de, nej men vi skulle hellre vilja ha det där och det där. Nej men vi skulle rekommendera mixed grill, sa köparen. Nej men den ska vi ha. Ja, den är slut. Ja, men då tar vi den. Den är slut.
Men det blir lite grann som Poverame sukiyaki.
Ja precis, den vill vi ha. Den var slut. Men vad har ni då? Vi har mixed grill. Det var lite så. Men alltså, det fanns ju mer än en rätt. Men det var inte så att man var tvungen att fråga vilka rätter som fanns. Och de ville inte egentligen erkänna att de andra inte fanns. Men där åt vi då soljanka till förrätt. Soljanka åt man överallt i gamla Östtyskland. Det var en otroligt god rysk, eller ukrainsk soppa från början. Som nått i sig DDR då via Ryssland. Har fått sin egen lilla tappning med mer dill och lite sådär. Men här var den som bäst. Och sen var det vodka flamberad oxfilé. Ja. Och jag var som sagt bara 14-15, hade aldrig tidigare varit med om flambering. Och de rullar in liksom silvervagnen från långt före kriget och östdiktaturen och från 20-talet någon
gång. Tänker på silvervagnen på teatergrillen.
Ja, och så häller de på massa vodka och tänder på och det brinner. Och jag blev så begeistrad. Efter det flamberade jag ju hela tiden. Allting.
Har du tänt ett eld på någonting hemma? Ja, det har du ju tänt helt på saker i tv-studio.
Ja, det har jag höll på att bränna ner på tv-studio. Min gode vän Peter Alm hävdade att jag höll på att bränna ner hans föräldrars radhus när jag flamberade någon fläskkotlett en gång i ungdomen. Men det var överdrift.
Att ta och bränna ner ett radhus när man flamberar en radhusbiff.
Det är ganska roligt.
Man ska ha något riktigt sett. Jag måste bara sticka in här. Vi har helt glömt av det här med Mitch-frisyrerna. Har du sett det i Photoshop?
Ja, och jag fick Gunilla skickade dem i morse till min e-post. Ja,
snälla, kan du inte lägga upp på Instagram?
Jag ska, men då bara undrar hur går jag från e-posten till Instagram?
Men Henrik, kan det ju tekniskt vara
det kan tekniker. Jag ska lägga upp dem. Jag försöker lägga upp dem redan idag, om det går. Ja. De är jätteroliga.
Mitt flyga.
Efterrätten ska jag bara säga, det var ju då, i DDR hade man ju nästan inga importerade frukter. De fick man bara köpa för bästvaluta i vanliga fall. Men här hade de då en efterrätt som heter exotische Früchte, alltså exotiska frukter. Det var då lite ananas och banan, apelsin som annars, ingen apelsin hade ju ingen tillgång till, liksom, eller banan. Men det har blivit ett tryckfel. Så det här ena exet består ju av två streck. Och det ena strecket var borta. Och det var frakturstil. Så då såg det ut som det stod erotiska frukter. Så vi tyckte det var väldigt spännande vad de erotiska frukterna skulle bestå av.
Lite bananer och körsbär ihop. Jag tänker på ytterligare faktorer här. För just de sådana här minnesrika måltider, och det är just människorna. För att jag hade en period i mitt liv när jag dök mycket med tuber och utforskade västkusten, och att dyka själv är helt meningslöst. Man ser så mycket, upplever så mycket, och när man kommer upp till ytan och inte har någon att prata med, såg du den här formationen när vi hittade det här. Det är helt meningslöst att dyka själv. Och det är lite grann samma som en måltid. Jag uppskattar visserligen att äta själv, speciellt i sådana här som matbaren eller operatjänst bakficka och liknande. Men en riktigt bra måltid har ju vänner med.
Ja, men så är det verkligen. Det känns väldigt, väldigt starkt. Så, och jag är också en sån som är ute och reser eller så, gärna kan äta en lyxig mat ensam på en restaurang, och jag kan sitta och läsa eller skriva under tiden. Men då är det just, jag kan uppleva kickarna av själva maten. Men en riktig måltid blir, det blir inte en måltid utan andra.
Det blir inte
och,
det.
Och det tycker jag också, jag menar, om jag ska röra min livs bästa måltider så det är klart, ser man bara till maten kanske det oftast är restaurangerna som når längst, även om jag har vissa vänner som kan nå väldigt långt. Men de största måltiderna, det är ju de här när man har suttit i 10 timmar och haft otroligt roligt och underbart tillsammans med alla. Och dessutom bra mat. Det är ju helt fantastiskt. Jag går där vänner, till exempel Eva och John som går där vänner som ofta bjuder in och som de lagar dels fantastisk mat. Man får en 4-rättersmeny och det är så här efterrätten och allt någonting som man bara sett på bild i Hagdal innan, och de tar alltid med sig små delikatesser från resor de varit på och vinerna är topp. Men det är också att de har då jobbat med att få folk från olika åldrar. Det kan vara den äldsta kan vara 90 och den yngsta 20. De har liksom, det är intelligenta samtal, det är vinerna, det är liksom det är helheten av umgänget som gör det till det fantastiska.
Ja. Men det är nästan att de kör casting inför middag.
Ja, nästan så.
Att de plockar ihop de olika delarna.
Men då blir det ju perfekt. Jag är faktiskt ganska lätt att bjuda på middag. Vi får mindre och färre middagsinbjudningar sedan 10 år sedan jag blev känd för som gastronom. Liksom. För folk tror inte de vågar bjuda oss längre. Men jag är egentligen, så länge jag får bli lite berusad och mätt och det inte är socker för min diabetes och det är trevliga vänner, så är jag alltid jätteglad och nöjd. Men sen är det klart att de gånger det är någon som dessutom gör något fantastiskt matmässigt, då blir man ju helt till sig.
Det var ju lyrisk.
Och en del är ju, de flesta är liksom, som till exempel mina vänner Melins Elisabeth, hon bjöd mig för ett tag sedan på, hon hade lagat en gigantisk bœuf bourguignon och kom hem till oss med när vi hade en städdag och den åt vi 10 dagar. Den var så otroligt läcker. Och grejen var, hon hade använt mitt eget recept ur kokboken, så det var ju den bästa bœuf bourguignon naturligtvis. Men hon lyckades på något vis få den att bli ännu bättre när jag själv lagade den. Ja. Jag förstår inte vad hon gjorde. Men där, alltså,
middagar är ju så mycket. Mästaren.
Ja. Eller jag får ta en annan. Ja. En av mina vänner, Lars Lundqvist, han är också, han bjuder varje år på en Lidner-middag, jag tror jag har nämnt det. Ja. Han är helnykterist själv och har aldrig stoppat fingret i någon alkohol. Men det ska alltid vara magnumflaskor med årgångsviner.
Ja, men då har han förstått.
Som han dränker oss med. Alltså det, han började med magnum-årgångschampagne och sen är det bara bästa vinerna hela tiden. Och sen är han lagar inte mat mer några gånger om året, men då väljer han det bästa han kan ta. Så han tar ren filé eller hjortfilé eller så här. Sånt som, eller bräss, sånt som kan steka sig upp och bli färdigt. Och så är det alltid en ostbricka som är, han har gått till Vinjas och köpt allt. Liksom. Ja. Det
han kör etta, kryss, två.
Det är så otroligt. Och så är det dessutom massa då Lidner-citat och jätteintressanta samtal och intelligenta människor. Och den helheten blir ju liksom enorm.
Vi har ju bara skrapat på den här ytan någonstans.
Ja.
För det finns så många aspekter till.
Ja, jag tycker vi kan ha det som liksom här återkommande tema närmsta 10 gångerna. Måltider vi minns. Kan vi har det här temat vad jag blev arg över under veckan som vi har glömt bort.
Så har vi måltider vi minns. Ja, men det är bra. Kan vi avsluta med den. Men jag tänkte att vi skulle göra så här. Har du en dikt idag?
Ja, nu ska jag se. Jag tog fel diktsamling när jag sprang hemifrån. Och Gunilla, jag hade hoppats hon skulle hitta den andra. Jag har en diktsamling av Josef Brodsky jag tycker väldigt mycket om. Där det är flera dikter jag läst mycket. Men den hittade jag inte i hyllan. Utan jag råkade rycka en annan samling av Brodsky som jag knappt har läst alls. Så nu kommer jag läsa någonting som jag bara har läst igenom en gång. Eller ett par gånger egentligen. Som inte, annars väljer jag ju bara dikter som betyder väldigt mycket för mig. Och jag kommer återkomma med den Brodsky-dikt jag tänkt att läsa längre fram någon gång. Men nu får ni ta någon som är lite mer tillfälligt vald.
Ska vi ta en liten skål i marskens
snaps? Det tycker jag.
Skål. Vi gör sådär.
Nu när du vet så mycket om mitt liv, om städerna, om fängelserna, om rummen där jag höll på att bli galen, men inte blev det, om haven där jag höll på att drunkna och om den som jag inte lyckades hålla kvar i mina famntag. Nu skulle du kunna säga med en suck, ödet har varit generöst mot honom. Och det som satt med vid bordet skulle nicka tankfullt tecken på samtycke. Vem vet? Kanske du har rätt. Lägg till dina övriga förtjänster också långsynthet. På den tiden då vi singlade slant på trottoaren bredvid biografen. Vem kunde då tänka sig ett avstånd större än handens 5 frusna fingrar spretande mellan kronan och klaven? Ingen. Den sorglösa vinkningen till avsked i gatans slut blev en första ansats till en radie. Luften i främmande trakter påminner mer än något annat om Wortmann-papper och regnet skrafferar spår som inte rörts av ett blått radergummi. Vem vet, kanske vandrar du just nu när jag skriver dessa rader sittande i en liten tegelröd stad mitt i Amerika. Förbi den där senapsgula byggnaden bakom vars fuktiga murar ännu en generation försmäktar stirrande på det illegala halvklotets gråbruna fläck. Kort sagt, det allra värsta hände aldrig. Det allra värsta händer bara i romaner. Och med dem som är så mycket bättre än vi att man genast förlorar dem ur sikte. Och ekot av deras tragedier flyter ihop med spinrockens sång. Som dånet av ett avlägset flygplan med surret från blombladens slirande bi. Vi kommer aldrig mer att ses. Eftersom vi har förändrat så mycket rent fysiskt. Om vi skulle mötas skulle det inte vara vi som möttes, utan det som åren, som bara skonar benet, har gjort med vårt kött. Och hunden eller amman känner inte igen en främling på lukten eller ärret. Generositet, säger du. Ja visst, havsvågens generositet mot flisan. Nåväl, som inte klagar på ödet. Den är inte heller värdig det. Men om tiden får reda på summan av sina mödor med hjälp av minnets konturslöshet, då duger, tror jag, också ditt ansikte till att pryda en mässingspädel. Eller i botten på en ficka en ännu ej spenderad tioöring.
Skål! Skål.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.